Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ofrivillig ensamhet sägs vara en minst lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Alltså ensamhet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar på ett sätt som motsvarar 15 cigaretter per dag. Det här har forskare kommit fram till. I Sverige så toppar man de internationella statistiklistorna över singelhushåll, alltså människor som lever ensamma. 25% av alla hushåll i Sverige består av bara en enda vuxen. Och av personer som är 60 år eller äldre så bor ungefär 2 av 3 ensamma. I Storbritannien har man utsett en minister för att bekämpa ensamhet. Så allvarligt tycker man att ensamhet, alltså ofrivillig ensamhet, kan vara. Här i Läkarpodden så har vi bestämt oss för att prata om ensamhet.
Och avslutningsvis, så här är det.
Dr. Mikael.
Ja.
Ensamhet ska det handla om idag. Vad är din första tanke och känsla när jag säger det?
Att det är mer komplicerat än... Det låter väldigt enkelt sånt här, men det finns många olika nivåer och många olika former av ensamhet.
Så det till att börja med så finns ju frivillig och ofrivillig ensamhet.
Till att börja med.
Ja. Bara den är ju väldigt, det är väldigt stor skillnad på dem.
Ja, verkligen.
Men vad tänker du om de här siffrorna som jag hittade med forskare som menar att det här är alltså fysiskt farligt att vara ofrivilligt ensam?
Ja, alltså det, nu är vi inne på den ofrivilliga och det är ju det som den här forskningen framförallt gäller. Och liksom det är ett hot mot vår hälsa att bli ofrivilligt ensam. Och det stämmer alldeles riktigt. Och det är lite spännande egentligen, för när man tittar på hur man ska bete sig och man kollar på löpsedlar och man kommer med kloka, ja, någorlunda kloka doktorer kommer med råd, livsstilsråd. Du ska motionera, du ska äta mera fisk och äpplen och grönsaker. Du ska tänka på det här. Men man pratar aldrig om hur andra beståndsdelar i livet. Det här med den sociala positionen, att vara ensam är, och den stora riskerna, det ses aldrig som en folkhälsorisk, men det visar sig att det är precis som du säger, det går att jämföra med 15 cigaretter om dagen, och rökning är ju bland det sämsta man kan göra, så att digniteten av det här är stor.
Men vet du, jag läste en annan forskarrapport där det stod att om man blir socialt utesluten, alltså det vill säga att du blir isolerad av andra. Du får inte vara med i en grupp. Låt oss säga till exempel på en arbetsplats där du upplever att de andra har en gemenskap och du blir inte inbjuden. Du får inte vara med. Det aktiverar samma delar av hjärnan som ren fysisk smärta.
Ja, precis. Så det vittnar ju lite om digniteten i det här. Men då kommer vi också, vi har ju pratat om när vi pratar om minnen, vilka minnen är de starkaste? Ja, det är ju väldigt starkt när du har varit väldigt glad eller varit väldigt ledsen. Och den överlägset starkaste minnena i samma område, och det är när man blir kränkt. Och det är ju, det blir man ju då, när vi pratar ju mobbing här, alltså man blir utesluten, man får inte vara med i gruppen.
Mm. Det är ju men så, det här triggar ju någonting djupt biologiskt
precis,
i oss.
Precis, alltså vi har ju i hundratusentals år så har grupper varit överlevnadsstrategiskt en enorm fördel. Du har inte kunnat vara ensam. Ensam, man pratar om enslingar, man pratar om konstiga och idioter som det finns beskrivet genom litteraturen, om man läser gammal litteratur, så är det ensamma är alltid avvikande. Och där, så är det inte längre. En stor del av dem som är ensamma måste ju inte känna sig ensamma, men de kan bo själv. Mm. Det är ju någon, det är ett nytt fenomen. Det kan man ju liksom, hur kommer det sig att det har ökat? Ja, för det första så beror det på att vi kan.
Mm. Vi har ekonomiska förutsättningar. Att,
ja, förr kunde man inte. Det var ytterst få förunnat på 1800-talet och bakåt, eller till och med 1900-talet tidigt. Att kunna, det gick inte. Du kunde inte. Du har med värme och allt från värme och hyra och eld och pälsar och kläder. Och att du måste dela med någon, för det lönar sig och man skyddas. Så vi är byggda för att vara en grupp och en flock. Mm. Det är det naturliga. Men på senare år, på senare decennier eller sånt där, sen 1950 och framåt, så har den här gruppen ökat. Så det är både ett mått på alltså
välfärd nästan.
Ja, det är det. Ja. Det är ett välfärdsmått.
Men också ett mått på att ensamheten i sig, den som är skadlig och den som vi inte, som inte är önskvärd, ja, också ökar. Ja. Jag har tänkt på en annan sak, Dr. Mikael.
Mm.
Sociala medier.
Ja.
Nu ska vi absolut inte skylla allt på sociala medier, men ibland så känns det som att sociala medier är ett sätt att liksom utöka sitt umgänge.
Ja.
Men det finns ingen tydligare ensamhetspusher än sociala medier. Alltså det är så många som mår dåligt av att sitta och scrolla i de där flödena, för att man tror att alla andras liv är så perfekta, och så sitter man och känner sig tre gånger så misslyckad och ensam och isolerad och ful och dum och hum hum, jag är ful och dum, för att citera Fröding.
Ja. Jag tror att man mer och mer kommer till den insikten. Sen är det en sak att ta till sig det där. En sak är liksom att förstå, jag hör vad du säger. Alltså det är så. Det är omöjligt att det är så himla bra. Det alla andra som är på, har lyckade picknickar och den ena festen efter den andra är fullständigt perfekta och alla är snyggast hela tiden. Alltså jag tror människor successivt inser, det är inte så, det kan inte vara så. Även om man med stunden kan tycka att man känner sig lite misslyckad och sånt där. Men det här är ju någonting som vi också då ser att man gärna pratar om. Det här är någonting alla vet. Men sen är ju det här med, åh, tänk om och jag kanske inte är så bra. Det är liksom, ibland har man en jävel på axeln som försöker sänka en. Mm. Och då får man försöka borsta bort honom eller henne.
Honom. Den där lilla jäveln, det är en han, garanterat.
Det kan vara så.
Ja, det är så. Nej, men för det har ju kommit ett helt nytt fenomen. Det skulle vi kunna prata om i någon annan läkarpodden, men det här med FOMO, fear of missing out,
ja,
som ju har blivit otroligt starkt, särskilt hos de yngre generationerna, för att de är så aktiva på sociala medier och blir så rädda för att, nej men gud, nu missar jag nog årets fest ändå.
Ja.
Och så är det ju aldrig det.
Nej, precis. Ja, det är lite samma andas barn som det här att man ska göra. Och det finns en prestationsångest. Och på julen ska man ha, alltså man ska göra allting och man ska fylla varje box ska checkas av och det ska vara 7 sorters sill och så vidare och så vidare. Och där tror jag också, där känner man nog till. Och den ena listiga psykologen efter den andra kommer ju ändå fram till samma lösning och samma det här. Sätt gränser.
Men du, om vi pratar om ensamhet som en slags smärta, så kan man liksom skilja på fysisk och själslig smärta?
Rent fysiologiskt så kan man ju mäta, alltså en fysisk smärta kan lindras själsligt.
Och, ja, just det.
Ja, och till exempel, och det finns ju hur många exempel på detta som helst, som vi har patienter som ligger och har ont hela tiden, så kommer man förbi, kanske pratar lugnande, klappar på underarmen med handen, hud mot hud, och så säger patienten, och det här har jag varit med om många gånger så här, inom intensivvården i synnerhet, jag har haft så ont. Jaha. Och står jag där med morfinspruta och sånt där, har du haft ont? Ja, jag hade ont ända tills du kom och nu känns det bättre. Och du kan mäta det där. Du kan alltså fysiskt mäta att bara man klappar på någon och som inger förtroende och skapar trygghet, så känns den smärta som du har mycket, mycket mindre. Och det där är inget påhitt och någon, liksom, någon placeboeffekt, något mystiskt som händer i hjärnan. Det här är biokemi som jag brukar prata om.
Men alltså då förstår man ju, när du säger så, så förstår man ju hur oerhört viktigt och mätbart det ändå är med sociala relationer.
Ja, ja precis.
Med närhet.
Ja.
Fysisk och känslomässig närhet.
Ja. Och, då kommer vi in på det här, hur ska man hantera det här? Och det är jul och vi har ju tagit upp det här och det är svårt och vi ska hinna överallt. Och det förstärks lite av att det ska ju vara, det får man nog tro. Det är många, inte alla förstås, men väldigt många blir lite stressade av att det ska vara så jävla kul på julen. Och det ska liksom allting, alla ska ses och då är alla tindrar med ögonen och sådär. Mm. Så att det finns en liksom stressfaktor. Och är det något råd i allmängiltigt råd jag kan ge som är lätt som ni som säkert lyssnarna känner igen sig, det är en sak att höra men sen så att leva det där, det är att sätta en gräns, nöj dig, alla kommer inte ha Ernst jul eller Lailas jul eller vems det nu
nöj dig med att ha din egen,
nöj dig med din egen jul, sänk ambitionerna lite så du inte knäcker dig, sätt lite gränser, det är inget fel i det. Och men nu är jag ju vuxen och mina barn är stora och barnbarnet är inte så stort, så han är bara ett år så han har inte snappat julen.
Lilla Pollux.
Mm. Men jag tror ju inte på att leva andras liv. Vi har fått väldigt många frågor och brev faktiskt där man beskriver jag lever för barnen nu. Och jag älskar mina barn också. Men det är ju bra om jag mår bra. Det är bra om vi mår bra. Mm. Det är, om nu får man göra uppoffringar så blir det bättre sen. Ja, det är skönt. Det känns skönt att hjälpa. It feels good to do good, det är jag med på. Men att göra uppoffringar kommer undantagslöst att leda till skuldkänslor. Jag gjorde för det här för barnen förut. Jag gjorde det här för dig då. Jag gjorde. Utan gör gärna, för jag säger inte att vi inte ska ta hand om och tycka.
Ja, men jag förstår precis vad du menar.
Men lev själv också. Ja. För tusan till. Och hinner du inte, så gör inte. Och ha inte dåligt samvete för att du satt bara 5 minuter hos mamma på äldreboendet. Det är 5 minuter är bättre än att inte åka dit alls och slippa och blunda för det dåliga samvetet. Utan,
ja, men vet du vad? Alltså jag förstår precis vad du menar. För det bästa vi kan göra för dem som älskar oss, det är att se till att vi mår bra själva. För då slipper de oroa sig.
Ja.
Då kan de njuta av sina liv. Så kan, alltså, jag förstår precis vad du menar. Ja. Vi hamnar i såna här små stickspår och filosofiska tankar. Vilket ju inte är så konstigt. För det väcker ju de känslorna, de tankarna att prata om ensamhet. Men om vi ska liksom konkretisera det hela lite grann. Jag nämnde några grupper som är ensamma. Men om du skulle berätta så här, hur många är det som lider av ensamhet? Vet du det?
Ja, alltså på ett ungefär. Det beror lite på hur man definierar. Men som upplever, det rör sig om någon miljon i alla fall. Och återigen, om vi nu har 1,6... Man kan 1,6 miljoner en personers hushåll. Så det betyder ju inte det att de här är 1,6...
Upplever sig som ensamma.
Absolut inte. Mm. Och sen kan man naturligtvis vara ensam i ett hushåll med 4 personer eller 10 personer. Så att det beror ju på hur man upplever sig. Har man någon, det som vi så många behöver, alltså har man någon att anförtro sig till? Mm. Där är en av de här faktorerna. Har jag vänner? Har jag några nära vänner? Har jag 1000 vänner, så då är det nog bättre med 3 nära vänner. Ibland får vi inte välja. Men ibland ska man också liksom... Egentligen ett av mina råd är hur ska man hantera det här när man söker en vänskap. Satsa liksom inte på en stora grupper utan lägg din tanke, energi och omtanke kring en mindre grupp människor och knyt dem till dig på ett behagligt sätt så att man har någon så att man kan berätta personliga tankar. Det är det, då är vi tillbaka
det handlar om.
Till det här existentiella, det stora, det tunga, det djupa, vad är meningen med det här? Istället för att vara alla till lags, sätt gränser igen.
Men du, finns det några grupper som är särskilt utsatta av att känna sig ensamma på ett negativt sätt?
Ja, det gör det ju. Storstadsmänniskor, män, låginkomsttagare, en topp vid 30 och sen års ålder. Och sen så kommer en topp vid 65-70, men då är det lite mer kvinnor. Men då förstår man ju varför, därför att...
Då har de kanske förlorat sin kärlek.
Ja, precis.
Och men vänta. Det var en grej som jag reagerade på där. Du sa, en storstadsbor, låginkomsttagare, men en topp vid 30 års ålder.
Ja.
Vad menar du?
Det är, då har man en topp, man har en topp vid 30 års ålder. Då har man liksom man har många gått ut, klar sin utbildning. Man har,
så kanske, man har inte klass skolsammanhanget.
Man har inte satt, man har inte hittat någon partner och då, men alla andra, apropå det här vi pratar om nätet, alla andra har det. Mm. Och sen så plötsligt, då kan ensamheten bli väldigt, väldigt stark. I den, alltså jag känner, det finns ingen för mig känslan. Det är ju inte sant, men känslan är sann.
Mm. Och sen så vid 65, men då är det mer kvinnor. Men så sa du, män överlag är mer ensamma. Varför då?
Nej, det är inte överlag, det beror sig på. Kvinnor är ju mer när de kommer senare.
Ja.
Men...
Men i yngre ålder, för det där har man ju hört talas om, att män är dåliga på att dela med sig av sina känslor och därför blir de mer ensamma.
Ja, lite grann som stora grupper. Sen så det här blir ju meningslöst. Sen i det enskilda fallet så handlar det bara om en individ oavsett kön. Liksom, så att, men då har vi de här riskfaktorerna. Men vi vet ju att det påverkar alltså vår fysiska status. Det är till och med så att ensamma män har sämre överlevnad till exempel av malignt melanom. Vet du varför?
Nej.
Jo, därför mer än 50% av fallen just vid malignt melanom och andra hudförändringar så har någon annan sagt till dig att gå till doktorn. Det är inte du själv som gör det. Så att du har alltså sämre koll på din egen kropp också. Så att det är förklaringen till det. Men så att det,
ja, det är inte liksom att man får en fysiskt sämre återhämtning av att man är ensam. Nej. Nej, okay.
Men
att,
antingen så ser du inte fläcken som någon annan ser, utan det blir många gånger när man tittar på en fläck så ser det samma fläck, medan någon annan säger det har hänt någonting.
Mm.
Och sen så, och så säger någon
man
annan
tar
till.
Inte hand om sig själv på det sättet. Nej. Det är alltid någon annan, man är bra på att säga till andra och gå till doktorn, men man gör det ju inte själv.
Nej, precis.
Men du, om du skulle försöka då, om vi nu ska hålla på med definitionsregler här, men om du ska försöka definiera skillnaden mellan ensamhet och självvald ensamhet.
Ja, den enklaste är ju den, alltså det ofrivilliga, det är ju alltså dödsfall, sjukdom, skilsmässa. Och att inte passa in typ det här på jobbet som har mycket stor dignitet. Att liksom inte komma in i gänget av något skäl. Då. Mm. Alltså, där känner man sig ensam.
Vi har ju fått massor med brev, det nämnde ju du förut. Jag tänkte bara, är det okej om jag läser några stycken av dem?
Ja, spännande.
Det handlar väldigt mycket om just den här ensamheten som kommer plötsligt. Ensam men ändå inte ensam, skriver att hon blev änka för ett år sedan. Hon har bra kontakt med barn och deras familj, massa vänner, och tackar ofta ja till att vara med på saker och ting och sådär. Men det har gått ett år, alla tror att hon är på banan, och i själva verket så mår hon jättedåligt fortfarande, för att hon känner sig så ensam efter att hon förlorade sin man.
Här har vi också en väldigt stor sorgfaktor, och det här är det är naturligt. Det är snarast liksom asocialt, eller psykopater som inte blir ledsna när någon dör. Sen kan man uttrycka det på olika sätt.
Mm.
Men det här är en del av det. Och vi har många av det här som beskriver hur olika sorgarbetet kan vara och den ensamhet man kan ha. Och den finns det inte så mycket att göra. Det jag kan säga som råd till då alla nu som då inte känner sig ensamma. Om man ska ge, vad kan jag som anhörig till de här göra?
Mm.
Och då är för saken den att don't take no for an answer. Och där kan jag ju vittna om själv att jag behöver ingen jävla hjälp. Jag klarar mig själv. Låt mig vara. Jag är bara ledsen.
Mm.
Nej, ja, det får man vara. Man kan lägga sig i lite. Men, ja, men han vill ju inte ha hjälp. Var på ändå. Om jag ska gå till min egen personliga del så är det här att jag klarar mig själv. Klarar, vad är det för någonting?
Mm.
Liksom ensam är stark, det är fullständigt fel. Ska man ta hjälp? Jag gör det. Bli hjälpt. Det behöver ju inte vara så att folk flyttar in hos en. Men att någon ringer bara några minuter, att någon bara hör av sig. Första gången så kanske man tycker det är jobbigt, andra tionde. Och sen när du ser tillbaka på det med perspektiv så säger man, jag hade en kompis som hörde av sig en gång i veckan. Det kommer jag aldrig att glömma. Så det rådet vill jag ge. Ger inte, men även om man blir lite avsnäst och säger jag vill vara i fred, då ring ändå. Hör av er nästa
ring
vecka.
Ring ett par, precis.
Eller vänta, gå dit bara, ska jag bara hämta. Jag ska bara ställa den här, jag hade lite käk över. Ska vi ta en pizza? Alltså inte. Ja, men då kommer jag förbi nästa vecka och frågar. Eller bara, det är det här med att någon bryr sig. Det skär igenom alla försvarsmurar, självbyggda försvarsmurar som finns. Förr eller senare.
Nu pratar ju du om, för du förlorade ju din... kärlek och blev ensam efter det. Så det är det du pratar om när du säger när
jag var väldigt svår att hjälpa.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och isolerade mig och flydde. Och det är jättedåligt att få saker att ta tid. Sen så saker ta tid och sånt där. Men nu har vi, men alla de här sakerna hänger ihop. Alltså sorg, ensamhet och död och sånt där. Det är klart det hänger ihop.
Mm. Hur lång tid tog det, förlåt?
Ja, jag tycker också.
Någon gång borde du säga så här. Ja, nu måste jag dra bara, jag kommer tillbaka snart.
Ja. Mm. För varför ska jag till det liksom? Då skulle man säga, ja nu är vi på gången. Då får vi känslan att man sitter på akuten och ställer.
På ditt jobb, du tjänst.
Hur länge kände du dig ensam efter att du hade förlorat henne?
Ja, det gjorde jag i flera år. Och jag tyckte väldigt synd om mig själv. Det var ju lite synd om mig själv. Men jag tyckte väldigt synd om mig själv. Och så det förstärkte det hela. Sen så var jag inte så sugen på att prata om det. Och sådär. Så att jag tyckte, nej, jag var väldigt...
Du var lite envis där i du som verkligen vet hur kropp och själ funkar. Ja. Som borde, men det är lite skomakarens barn.
Ja.
Du vet på ett intellektuellt plan, men känslomässigt så gick det åt fel håll.
Ja, och sen så bestämde jag mig för, nu är jag bra. Och det var jag inte. Nej. Och så höll jag på så där. Och liksom, nej, jag behöver inte någon jävla hjälp. Och riktigt, det är genant nu. När jag ser tillbaka på det så tycker jag det är lite genant, men fantastiskt korkat.
Men när började du, om du tittar tillbaka så här, hur många år tog det innan du började liksom ändå, för att jag upplever dig som en människa som faktiskt sträcker ut handen och försöker. Hur lång tid tog det? Om man nu sitter och lyssnar och känner att man känner igen sig.
Ja, men alltså om man är, alltså
det, om man är riktigt envis som du.
Ja, om man är riktigt, då tar det flera år. Då tar det flera år. Det här är ju lite, men jag är nog kanske ett väldigt dåligt, kan man inte vara... en bra förebild så får man väl vara ett avskräckande exempel, som jag brukar säga.
Är det du ska vara nu?
Ja, just det. Okay. Så det är nog 4-5 år. Och för mig gick det ju så långt att jag fann ju min, och det här är inte, smörar jag inte för dig nu. Men jag nyorienterade ju helt, jag fick ju en ny arbetsplats på TV4.
Ja.
Och, då den
och det var där det hände någonting?
Ja, det var där jag blev frisk.
Och du släppte ju inte det gamla. Nej, så det är ju för sig ett gott råd till andra, att man kanske ska försöka hitta något helt nytt sammanhang.
Ja.
Det behöver inte vara ett nytt jobb, men kanske eller något engagemang eller någon idrottsförening eller någonting som skiljer sig från den rutinen man har innan.
Ja, verkligen. Och jag skulle egentligen ha bytt jobb också. Men, och det har vi inte nämnt så mycket. Nu är vi där igen och pratar nu, så att lyssnarna förstår att vi förstår att vi pratar ju lite, ganska mycket sorgarbete och ensamheten i sorgarbetet. Mm. Och inte den allmänna ensamheten och den här existentiella. Men det är ju, den ofrivilliga är ju den starka. Men där kan man ju verkligen liksom säga att bryta upp då, gör någonting nytt. Mm. Men När man är där, när man mår som sämst, liksom, då orkar man inte ta alla råd. Råd, jag har ju själv gett råd. Ta första steget. Stanna, gör det lilla mötet. Stanna i kassan om någon. Hjälp bara någon att lägga upp en påse eller en korg. Ställer du ner eller när man står på ICA och sen skapa ögonkontakt med den och säga tack för hjälpen, hej ska du ha. Och titta på dem, för att det där kommer du att ta med dig själv. Den där blicken med ögonen från någon du inte har träffat förut, det är värt någonting istället för att jaga flugor i taket. Men så att de där möten. Men varför bytte man inte jobb? Varför sålde du inte huset? Jag orkade inte. Man orkar inte när man har drabbats av en sorg.
Nej. Nej, men alltså det suger ju all energi ur kroppen på en. Men kanske så man ett litet frö bara genom att säga det du säger. Och då finns det där fröet där, får växa sig starkare när man själv blir lite starkare. Det är många som skriver om det här. Mimmi skriver till exempel, jag är ensam kvinna på 66 år. Jag upplever, skriver hon då, att jag blir väldigt ensam när jag är tillsammans med många människor. Och hon miste sin man för 1,5 år sedan. Och hon upplever att det känns ännu mer ensamt när hon är bland människor som egentligen bara vill vara snälla och ställa upp. Hon undrar, varför reagerar jag på det här sättet och vad kan jag göra åt det?
Ja, alltså sluta inte umgås med folk, utan det är absolut det tydliga rådet jag vill ge mig här. Att vara i den miljön i alla fall. Du behöver inte vara där så länge. Du ska inte det är inte ett mått att det ont ska med ont fördrivas, så du måste gå där och må dåligt. Men du kommer må bättre med att umgås med folk. Men man behöver ju inte göra det hela tiden. Nej. Men sen kommer man, det är en sorg. Det här är ett sorgarbete.
Men får jag bara säga en sak, vi har också fått en mängd råd från lyssnare, som Kerstin som förlorade sin man då, för det är ju inte ens ett halvår sedan. Vi fick 56 år tillsammans, skriver hon. Fint.
Ja, wow.
Det är ju fantastiskt. Ja. Och de har 2 söner ihop med familjer, men de här barnen bor väldigt långt borta. Och då har hon ett råd till andra som känner sig ensamma. Det här är superhärligt. Hon skriver att varje fredag eller lördag kväll så äter vi middag tillsammans. Detta kan ta flera timmar. Vi äter nämligen middag över FaceTime.
Ja.
Och det man behöver inte äta middag. Man kan ju bara ringa varandra på FaceTime. Ja. Det är ju superbra idé.
Ja, precis. Och det är det där. Det är dåligt bordskick att ha en dator på matsalsbordet. Absolut inte.
Utan det är liksom, det är en ny möjlighet.
Det är verkligen en ny möjlighet. Så att, men ja, jag är för.
Alltså det är så då, det vet jag också, när man har rest och man inte har kunnat vara med barnen förut, så hade det var ju hur jobbigt som helst. Bara några dagar var ju hemskt. Men nu pratar man ju på FaceTime varje dag. Det känns ju knappt som att man har varit borta när man kommer hem. De har ju sett den hela tiden. Kent skriver också att han förlorade sin fru. Hon gick bort väldigt hastigt, det är några år sedan nu. Men, och innan det så hade bara livet bestått av arbete, 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 arbete. Sorgarbetet kom helt i andra hand. Men nu har han i alla fall gjort någonting åt det här. För att han fick som symptom som nästan liknade hjärtinfarkter och så vidare. Jag kan tänka mig att det kanske var någon slags panikångest.
Ja, säkert.
Och han har helt enkelt fyllt sitt liv med glädje genom att gå med i olika föreningar som känns meningsfulla och ta upp gamla fritidssysselsättningar.
Ja.
Kanske låter larvigt, men det är precis det livet handlar om. Att ha det så bra som möjligt i varje given stund.
Ja, precis. Bara man orkar med det så här. Och ibland behöver man få en knuff i den riktningen, så att du kommer in i föreningen och sen så plötsligt så löser det där sig själv. Men sen så kan man också det finns ju en grej till som jag också bara liksom, jag säger kanske mest för min egen skull. Men jag kan alltså, och det är med ett mått på, som tycker jag nu vad det gäller min egen sorg och ensamhet, som jag inte som jag kan hantera, och avsaknaden av en människa. Jag alltså har precis varit ute och rest och när jag köpte den här resan, då handlade jag den tillsammans med den här mitt ex, alltså min döda person, hon som dog. Jag, alltså på riktigt, hur skulle vi göra? Jag tyckte det var jättetrevligt, vi ska sitta så, det ska vara en bungalow och det är solen går ner. Och vad skulle vi ha gjort? Och då tänker jag på det med glädje och tycker kul, det där skulle vi ha gjort.
Om hon hade funnits.
Och ändå så, och så reste jag. Och jag kom tillbaka för 2 veckor sedan. Och så satt jag på den här. Och det hade varit så bra. Och så sitter jag där. Och jag är inte ledsen. Det var liksom en grej att jag inte är rädd för det där, för att det ur ett existentiellt perspektiv så vet jag har förlikat mig med det att hon är död liksom. Mm. Och man kan tänka på döda personer utan att det måste vara så tråkigt och måste vara sorg inblandat, utan jag har verkligen flyttat.
Men då har ju du kommit en bit på väg får man ju säga.
Sent om sidor.
Ja, verkligen. Vi har ju pratat ganska mycket om människor som har förlorat någon och som har blivit ensamma.
Ja.
Men jag tänker på alla människor som inte har förlorat någon utan som snarare har svårt att komma in i de sociala sammanhangen, vad det än kan bero på. Att man känner att man aldrig liksom får ta plats, man får ingen röst, man blir inte lyssnad på, man blir inte uppmärksammad. Förstår du vad jag menar? Mycket. Den typen av ensamhet.
Ja. Alltså, ja, den är ju svårare att nå. Och de kommer ju många gånger till förr eller senare till sjukvården med väldigt ospecifika symptom. Då kommer ju den här psykosomatiska biten, alltså med det diffusa ryggsmärtan.
Men ser ni det då? Alltså jag tänker du som läkare, någon kommer in och säger så här, men jag har ont i huvudet ofta och jag har ont i magen ofta.
Nej, vi är ganska dåliga på det. Utan hittar man något symptom, eller nu sysslar jag med intensivvård så det är så påtagligt vad som är bra och dåligt. Så att då, och vi är ganska dåliga på det där. Men vi vet ju då vad som ändå är bra. Och kan man då slussa de här individerna, det är klart att kommer de till sjukvården ska man utesluta allvarlig sjukdom först, grundgrej, det har jag sagt så många gånger. Men sen så måste vi försöka slussa, hjälpa någon vidare. Och vi vet ju med säkerhet att fysisk aktivitet även på recept är av godo. Och det är säkert så att om man kan skriva ut social aktivitet på recept så skulle det vara väldigt av godo.
Men kan man göra det? Nej, det kanske
nej,
inte
det
görs.
Kan man
inte. Men du får fråga en sak. Om en sån här person kommer in och säger så här, vet du vad? Jag har lite ont i huvudet, lite ont i magen. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag nog problemet är att jag känner mig ganska ensam och ledsen i livet. Hur reagerar en läkare då? Om man vågar det och orkar säga det. Vad får man för hjälp då?
Alltså, om du söker på en akutmottagning så kommer man utesluta sjukdom och så säga att jag går hem och träffar någon och sen så skickar det vidare. För då har du 7 minuter per patient. Den kommer inte lösa.
Men kan man gå till sin husläkare?
Ja, och ta upp det bör man göra. Och då kan man säkert få hjälp av någon skicklig och omtänksam. Och det är ju inte alls säkert så att det är en läkare du ska gå till, utan det kan vara en psykolog eller en kurator.
Mm.
Om du kan, och då är det ju jättebra. Det här är svårt alltså. Men då är det ju jättebra om man kan själv definiera problemet. Att man kommer, det vet jag så många gånger, alltså att folk kommer och säger jag mår inte bra. Vad är det som inte är bra? Inget är bra. Har man själv bara tagit ett första, det är så här att man, vad är det för symptom jag har? Vad är det jag känner? Hur ofta känner jag det? Nej, att man har med sig som ett litet stöd. Man kan ha en liten lapp och med sig och säga, det här är, jag behöver hjälp. Men nu är vi ju där igen, det här med att man måste ha kraft. Många gånger har man inte den där orken. Och då är det ju omgivningen som ska göra sitt. Och det är där jag försöker gång på gång säga att ja, det vore ju bra. Det är den livssyn som jag skulle vilja lära ut eller sälja eller vad jag nu ska kalla det. Det är att vara lite extra snäll mot någon person en gång om dagen. Alltså kanske kan man hjälpa någon annan som inte orkar själv.
Ja, men jag tänker också så här, på en arbetsplats eller på en skola så vet man ju om det är någon som tycker att det är svårare att komma in i de sociala sammanhangen. Man ser ju det, man känner ju det. Där kan ju faktiskt ganska många göra ganska mycket.
Ja, precis.
Genom att sträcka ut en hand. Ska vi gå tillsammans till matsalen?
Ja.
Vill du käka lunch med mig idag? Jag brukar träna på lunchen ett par gånger i veckan. Vill du haka på?
Ja.
Alltså det är så himla lite som krävs.
Ja, och det är, du anar inte hur rätt du har, eller det gör du säkert. Jag säger också att jag tycker att det är det man ska tänka. Alltså vi är ju flockdjur och vi är medmänniskor, så vi bör visa medmänsklighet. Att alltid där man det får vården fixa, eller det är någon annan göra, det är skolans sak att ja, det är det väl om det är så här, visst. Men om vi kan börja med lite medmänsklighet också. Om alla hjälper till, då blir det liksom när man kan och orkar. Gör det där lilla extra grejen när man står och jag struntar i det. Utan sträck ut handen.
Mm. Ja, det behöver ju inte vara för all evig oändlighet nej, och i flera timmar. Det räcker med
inte
kort... Ta en kaffe ihop om man vill tid.
Ja, men då måste jag dricka kaffe med den här personen varje dag. Nej, det måste man inte.
Men du, jag tänkte på det där som du sa med att skriva ut social aktivitet på recept. Jag tänkte på i Storbritannien där man till och med har gått så långt så att man har utsett en ensamhetsminister för att man inser att det här är ett stort samhällsproblem.
Ja.
Det är också ett sätt att signalera till människor som känner sig isolerade och ensamma att vi tar er på allvar, vi förstår.
Ja.
Vi är beredda att göra någonting åt det. Där skulle ju kanske Sverige kunna göra mer, särskilt med tanke på att Sverige nu internationellt sett är känt för att vara ganska isolerat och ensamt.
Ja, det är en tanke. Återigen, det ska finnas, resurser ska till. Och vi har ju inte oändligt av dem i vården heller. Därför jag har inget problem eller något emot det här, men jag tänker mig att man ska vädja till människan i alla. Saker och så här, står inte emot varandra här på något vis. Och social aktivitet, vad är det? Men man kan göra det liksom lite lättare för någon annan och att vara med i alla fall stimulera till grupper och få vara delta. Vi har ju massa aktiviteter på vårt lasarett där jag jobbar, allt ifrån dans till konstcirklar till bad.
Själva lasarettet?
På lasarettet, ja.
Det är ju superbra.
Ja,
man får lite umgänge, ja. Man får lite... Ja. Röra på sig.
Ja. Och det tror jag, och det är någonting som är väldigt populärt, det är ju, alltså det finns ju en badhall. Och där går det alltid ut. Den ligger vägg i vägg med träningsrummet. Jag är där rätt ofta. Mm. Jag går förbi. Och det är alltid fullt i det här badhuset på lasarettet. Så ja. det är nog en jättebra grej. Alltså.
Ja. Jag tycker att det är så himla bra det där som du säger, Dr. Mikael, det där med att man varje dag ska försöka se en person. Göra någonting extra snällt mot en person. Om man gör det varje dag så det tycker jag man både kan kosta på sig och jag tror att det gör skillnad.
Det är ett tydligt litet mätbart mål. En extra vänlig gest till någon per dag. Det kan man göra.
Vet du vad jag gjorde innan jul?
Nej.
Då hängde jag upp chokladgodisar på grannarnas dörrar.
Så där, ja.
Sen gjorde jag, vad gjorde jag? Jag gjorde en annan grej också. Vi samlade ihop gamla vinterskor som inte vi behövde. Mm. Och så fick barnen dela ut dem. Mm. Lite så här, någon liten grej då och då som gör att man ändå påminner sig själv om att vi alla är medmänniskor.
Ja. Vet du vad jag gjorde? Jag gjorde en lite annan grej. Jag tog med anhöriga in i röntgenrondrummet, där man inte får vara egentligen.
Mm.
Och visade, då hade de en sjuk anhörig och de skulle få en rapport. De hade fått en rapport av en läkare. Och sen tog jag in dem och så visade jag dem. Och så utbildade jag dem i hjärtsvikt på 15 minuter. De fick se friska lungor, de fick se sjuka lungor. Och alla, haft en person där hade varit sjuk i 30 år. De hade aldrig förstått någonting, aldrig sett någonting. Och nu plötsligt så fanns det röntgenbilder att knyta upp det på och titta på. Nu förstår vi vad det är som är fel.
Mm.
Snacka om sent ute. Jag har inte fattat det, jag har varit sjuk i 30 år. Och det var min lilla gest. Det kan man ju tycka, det kanske jag skulle gjort ändå. Men det hinner jag inte.
Nej, men det där tror jag var så suveränt för dem. Att kunna liksom hålla i någonting.
Ja, jag tror det också.
Att det inte bara är den där stora mörka sjukdomen som förpestar livet.
Och jag kunde inte säga att du ska bli frisk och jag var inte nej, men jag kunde förklara och konkretisera det här är det som är problemet. Och titta nu, och så har de någonting. Vi har sett röntgenbilderna. Och det får man inte göra, för det bryter man sekretessen. Så därför nekar jag.
Jag tyckte du gjorde rätt. Ibland måste man vara människa, annars är man inte mer än en liten lort. Skulle Astrid Lindgren ha sagt om hon hade varit med oss. 2018, vilket år!
Ja.
Vi har hittills gjort inte mindre än 89 stycken avsnitt av Läkarpodden. Här finns ju allt möjligt, allt ifrån huvudvärk till... psykisk ohälsa. Så kan man väl säga, eller hur, Dr. Mikael?
Ja, mycket finns det.
Det är bara att gå in och bläddra bland våra avsnitt så hittar ni säkert någonting som ni tycker är speciellt intressant för er själva. Annars, tipsa oss gärna om vad ni vill att vi ska ta upp.
Mm.
Vad ska du göra på nyårsafton?
Då är jag jour, så då står jag på akuten.
Du jobbar?
Ja.
Ja. Det är också ett sätt att lösa det på.
Ja, precis.
Så slipper man känna sig ensam.
Ja,
ja,
det är sant.
Det gjorde jag många år, jobbade extra både på julafton och nyårsafton med att servera mat till sådana som behövde det. Men i år så ska jag nog bara vara med familjen, tror jag.
Skönt.
Ja, det blir bra.
Ja, det blir det.
Ja. Hörrni, vi är så obeskrivligt tacksamma för att ni har lyssnat på Läkarpodden. Vi är så glada att vi får fortsätta prata om såna här intressanta ämnen, både fysiska och känslomässiga. Och vi hoppas att ni hänger med oss under 2019 också. Vad ska vi säga, Dr. Mikael? Gott nytt år, eller?
Ja, det gör vi. Gott nytt år, säger
Gott jag. Nytt år. Hoppas att 2019 blir allt ni har drömt om. Ni kan alltid höra av er på både Läkarpoddens Insta och Läkarpoddens snabla tv4.se. För ni vet att allt ni skriver, det läser vi. Puss och kram så länge då.
Kram så mycket och var nu lite snäll.
Var rädda om er och var rädda om varandra. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.